Frid och god förmiddag. Vi ska se om det här är, det fungerar. Det hörs. Eller jag hörs. När jag var yngre, ganska ung, hade jag en krukväxt hemma. Det var någon slags bladväxt på något sätt. Kan inget om blommor. Min fru kan lite mer då. Men det var i alla fall så att jag planterade några paprikafrön i den där. Tänkte jag, kan ju testa. Det kanske kommer något, vem vet. Och plötsligt så efter någon vecka eller vad det kan ha varit, så kom det i alla fall något litet blad upp där ur myllan. Och så, ja men då kan vi se om det händer något där. Och så kom det lite mer. Och efter någon vecka till, när jag liksom vattnade den där, så ramlade den liksom så här. Jag tänkte, det var inte mycket växtlighet i den. Så jag tänkte, den ville gärna uppbyggas, men det vill inte rotas så väl kanske. Och det leder till min text. Det blev faktiskt i alla fall en paprika av den där paprikaplantan till slut. Den tog sig ordentligt och blev ganska tjock i stammen, och så kom det en fin paprika som jag faktiskt åt sen. Men i alla fall, jag hade väl bra sol i det fönstret. Men det var i alla fall så här att ifrån andra, Kolosserbrevet kapitel 2, så skulle jag säga, är det jag tänkte läsa. Bäst jag slår upp där själv också, så jag inte tappar bort mig. E-fil cool. Där har vi det. Och vers 6 och 7 så läser vi så här: så som ni nu har tagit emot Herren Kristus Jesus, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och fasta i tron, så som ni har blivit undervisade, och överflöda i den med tacksägelse. Det är den texten som jag tänkte tala över, och den börjar med detta att ni har tagit emot honom. Ni har tagit emot Herren Jesus Kristus. Och det är ju där den kristna vandringen börjar. Att först och främst ha tagit emot honom. Att tagit emot honom i tron. Vi läser ju i Johannes evangeliet att åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Detta är starten och början. Detta att vi tar emot Herren Jesus Kristus i våra liv. Och när vi gör det, när vi tar emot honom som vår Herre och frälsare, när vi vänder oss till honom, böjer oss för honom och låter honom få vara vår Herre, då gör han ett under i våra hjärtan, i våra liv. I andra Korintierbrevet kapitel 5 och 17 så skriver Paulus att om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se allt har blivit nytt. Gud griper in i människans liv och föder på nytt. Gör en ny skapelse. Det är ett Guds under. När vi tar emot Jesus som Herre, så tar vi inte emot en lärosats eller ett vittnesbörd endast. Vi tar inte bara emot en ideologi eller en form eller något sånt där. Vi tar emot en person. Vi tar emot Herren Jesus själv i våra liv, till gemenskap, för att leva i gemenskap med honom. Det är inte kärleken i sig själv vi tar emot, utan vi tar emot den personen som är kärleken. Det är inte främst sanningen som vi tar emot, utan vi tar emot den person som är sanningen. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Och vi gör det här också i tro, som det står. Jag ska slå upp det, för det har jag faktiskt inte skrivit ner här. I första Petrusbrevet, och jag tycker det är ett intressant ställe, jag har tänkt på det ganska ofta. I första Petrusbrevet kapitel 1 och vers 8 så står det så här om de som han skriver till här. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i i obeskrivlig himmelsk glädje. Må det få vara så med oss alla, att vi får den kärleken till honom, att vi får äga den kärleken i våra hjärtan, att han får liksom ge oss den här djupa glädjen i honom, att vi får vandra i det. Men Paulus, han slutar ju inte där. Han säger inte bara ta emot honom, utan han säger så som ni har tagit emot honom. Så det är en förutsättning för det som kommer sen, och det är fortsättningen. I den bibelöversättning som jag läste nu så står det lev i honom. En annan variant av översättning står det vandra i honom. Och Bibeln gör det hyfsat ofta ibland så där att den ser eller uttrycker livet som en vandring, och gemenskapen med Gud som en vandring. Ska vi se här, det står om tror det både Noa och Hanok, tror jag, som det står om att de levde sig så många år och vandrade med Gud. Och det är någonting som Gud har i avsikt för oss att vi ska få göra, få vandra med honom. Jag tycker det är fascinerande det som sägs om Abraham, att han kallades för Guds vän. Jesus säger till oss i Johannes evangeliet också att vänner kallar er, för tjänare vet inte vad dess herre gör. Men vi får vara Guds vänner. Vi får ta emot Herren Jesus i tro och låta honom få handla i våra liv. Men vad är det då att vandra i honom, eller att leva i honom? Och jag har tagit lite hjälp av Peter Fjellstedt, en gammal kommentar som jag har hemma, en vis präst från förr i tiden. Och han hade fyra punkter när han tog upp detta med att vad det är att vandra i eller leva i Kristus. Och den första delen som han tar upp, det är detta att tro på honom som din egen, förlåt, som din enda rättfärdighet. Tro på honom som din enda rättfärdighet. Det står att vi ska tro, förlåt, att vi ska leva eller vandra i honom så som vi tog emot honom, det vill säga i tro. Och jag skulle säga att den här första punkten är själva grunden för hela den här vandringen. Det vill säga att vi förtröstar på att Kristus är vår rättfärdighet. Han är grunden för allt som liksom följer av det. Vi har ingen rättfärdighet utan Kristus. Ingenting i oss själva som vi kan peka på som präktighet. Därför att vi är syndare, frälsta av nåd, till ett levande hopp och till och så, som vi ska gå vidare i. Men det är i Kristus som vi har vår rättfärdighet. Ja, vi får, när vi har syndat inför Herren, så får vi komma till Gud i förkrosselse inför honom, be om förlåtelse för synden som vi har begått. Rättfärdigheten kommer ifrån honom. Jag skulle säga att det finns generellt sett två faror i den kristna vandringen. Och det är, eller ja, det finns många för all del, men två som jag tänkte på i förhållande till det här. Och det är det ena, att vi på ett onödigt sätt, eller ska jag säga en oriktigt sätt, har fördömelse över våra liv. Det vill säga att vi själv dömer, vi dömer oss själva så hårt så att vi hela tiden dukar under tanken att jag är inget bra, jag är dålig. För all del så är det så att vi är syndare frälsta av nåd och vi har ingenting att slås för bröstet för. Men Gud har kärlek till oss och Gud älskar dig och vill att du ska få vandra i hans gemenskap. Den ena faran, det är en överdriven självfördömelse. Den andra fallgropen kan man säga, det är att man kommer in i ett liv av slarvighet eller immunitet mot överbevisning om synd. Du säger detta att det var inte så farligt. Eller så att man lever i en synd som man tänker att nej, men det där gör inget. Gud är ju förlåtande Gud, så att det gör inte så mycket. Och det är två faror som är verkliga och som jag tror vi ska akta oss för. Det står i Judas brev kapitel 1 och vers 4. Några människor har smugit sig in som förvränger vår Guds nåd till ett liv i skamlös synd och förnekar den enda härskaren Gud och vår Herre Jesus Kristus. Så den faran finns. Finns exempel på personer som har utnyttjat situationer och sådär för att få egen vinning av det. Men vi har också Romarbrevet 8 vers 1. Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och det är en ganska intressant sak tycker jag. Jag har tänkt på det också flera gånger, att i psalm 130 vers 4 så står det så här: hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Och jag tycker det där är en intressant karamell att ska man säga, smaka på eller suga på. För att ibland så kanske vi tänker så här att om någon är väldigt förlåtande och så att säga tillåtande, så är det lätt för den personen att bli utnyttjad och att man så att säga skor sig på den personen. Att man tar tillfället i akt och liksom utnyttjar den vänligheten. Men Gud säger så här att hos honom finns förlåtelse för att man ska frukta honom. Och det här är ju en fråga för oss allihopa. Driver Guds nåd oss till att utnyttja nåden? Eller driver Guds förlåtelse oss till en större kärlek till honom? En ånger, en omvändelse? Jag tänker på tillfället då Jesus ligger till bords i Simon den spetälskes hus och en kvinna kommer och smörjer hans fötter, och den spetälske, eller ja, han var inte spetälsk längre uppenbarligen, den här farisén då som han var, han tänkte i sitt hjärta och kanske sa till någon annan att om han hade vetat att det var en synderska så hade han inte låtit henne röra honom. Men då säger Jesus att när jag kom hem till dig så tvättade inte du mina fötter, du gav mig ingen hälsningskyss, men hon har sedan dess att hon kom in tvättat mina fötter och inte upphört att kyssa mig. Och så säger han så här att den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Det här är ju på ett sätt intressant, för all del så tänker jag att Simon den spetälske eller farisén här, han hade nog en hel del som han behövde få förlåtet. Och så är det med var och en av oss. Men inser vi och känner vi igen detta att Gud har förlåtit oss? Kan vi se vad stort det är, det som han har gjort för oss? Kan vi då också få fyllas av den här vördnaden för Gud, den här kärleken till Kristus? Och om det förhoppningsvis är så för oss, så jag önskar att det skulle få vara så alltid för mig, att Guds nåd driver mig till omvändelse och ånger. Så är frågan också om den här omvändelsen, så att säga, hur den så att säga fortgår. Leder den till att du får frid med Gud? Eller fortsätter ditt hjärta att fördöma dig? Och om det är så att det finns ouppgjord synd, så är det såklart dags att ta upp det med Gud och säga: förlåt Gud för att mitt hjärta är hårt mot dig och att jag inte vill lämna den här synden till dig, och omvända sig från den. Men kanske är det så att du går runt och inte riktigt vet varför du känner fördömelse. Du känner att det inte är bra och jag är dålig hela tiden och allt sånt där. Men du kan inte riktigt sätta fingret på det. Då kanske jag vill uppmuntra dig och uppmana dig att lita på Guds ord. Att förtrösta på att det han säger är sant. Därför att det han säger är att om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder. Och det finns en fortsättning där, jag kommer till det. I första Johannesbrevet 3:20 så skriver Johannes att för om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vet allt. Så min uppmuntran, uppmaning, överlåt dig åt Herren den här förmiddagen och lämna allt som är oklart mellan dig och honom. Låt honom få ta emot det och få befria dig från det. För att jag vet att när jag var yngre också då, när jag var ny, hyfsat ung i tron, höll jag på att säga, så tänkte jag ibland på det här att jag läste ju halva versen, vers 9 i första Johannesbrev kapitel 1. Jag tänkte ibland på det här att om det var så att Gud hade sagt bara så här, ja men du kan be en förlåtelse, förlåter jag dig och så får du fortsätta leva som du gjorde. Så hade jag någonstans känt att nej, du vet jag inte om jag, vad är det för värt med det då? Men Gud säger också så, eller Johannes skriver också så här, och renar oss från all orättfärdighet. Det här behöver jag predika för mig själv också. Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Renar oss från den. Guds tanke är en väg vidare, en väg framåt, inte en väg tillbaka. Och Gud ske lov för det. Gud vill inte att vi ska fortsätta leva i träldomen under synden, att vi ska behöva leva i smuts och orenhet, utan hans tanke är att vi ska få vandra i hans ande. Vi ska få vandra i honom, så som texten sa. Det andra som den gode Fjällstedt tar upp då, det är att vandra i honom, det är att drivas av hans ande. Att drivas eller ledas av hans ande. I Romarbrevet 8:14 så läser vi att för alla de som leds av Guds ande är Guds söner. Och sen så kan man läsa i Johannes evangeliet kapitel 3 innan lilla bibeln i vers 16, så står det i vers 7 och 8: förundra dig inte över att jag sa till dig, ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Guds ande får leda oss, får driva oss framåt. I vers 10-11 i Romarbrevet 8, nu hoppar jag tillbaka dit, så står det så här: men om Kristus är i er, så är kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Och om hans ande som reste upp Jesus från de döda bor i er, så ska han som reste upp Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Guds ande driver oss till rättfärdighet. Vi har här ett val. Väljer vi att följa andens maningar eller väljer vi att följa köttets lustar? Vad väljer vi? Och här får min familj uppleva att jag väljer fel ibland. Väljer vi på grund av trötthet? Väljer vi vrede och ilska framför tålamod? Låter vi Guds ande få verka sitt tålamod, eller tålamod i våra hjärtan, sin andes frukt? Må vi alltid välja det. Det tredje som Fjällstedt tar upp då för detta med att vandra i Kristus, det är att vara så till sinne som Kristus Jesus var. Och det kommer ju automatiskt att tänka på ett visst bibelord, nämligen Filipperbrevet kapitel 2, vers 5-8. Var så till sinne som Kristus Jesus var, vilken då han var i Guds gestalt, inte ansåg det som en rövad skatt att vara jämlik med Gud. Det här är konstigt språk, men det betyder att inte se det som någonting att man vill vaka över eller visa upp, att liksom försöka förhäva sig själv eller sådär. Och han tog på sig en tjänares gestalt och blev lik oss människor. Och sedan han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Och man får väl säga att det måste vara världshistoriens största exempel på ödmjukhet. Att göra det som Jesus gjorde. Att han steg ner till en fallen värld. Valde att gå in under våra levnadsförhållanden. Valde att leva som en människa. Frestad i allt, men utan synd. Som det står. Det är ett stort bevis det här på ödmjukhet. Att Gud själv kom till jorden. Jesus sinne var ödmjukt. Han var mild i sinnet. Trots detta. Trots att han hade all anledning att förhäva sig. Han skulle inte kunna förhäva sig, eller hur? För att han hade bara sagt det som var sant. Han hade kunnat peka på hur stor och mäktig han är. Men istället så tog han en tjänares gestalt. Var så till sinne som Kristus Jesus var. I Matteus 11 och 28 och 30, till 30 menar jag, välkända verser också. Kom till mig alla ni som arbetar tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Och ni ska finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Detta är Kristi sinne. Detta är Kristi sinne. Må mitt sinne få bli mer likt hans sinne. Får det finnas en ödmjukhet, en mildhet. Den fjärde och sista punkten på den här delen är att i allt sitt levande efterfölja hans fotspår. Och det här är ju svårt, men det här är någonting som också vi kan finna i skriften tydligt i första Johannesbrevet igen, kapitel 2, vers 6. Där Johannes skriver så här, att den som säger sig förbli i honom är också skyldig att vandra så som han vandrade. Hjälp. Men vi kommer till lösningen på det här svåra dilemmat. Hur ska vi klara det här? Hur går det här till? Men den som säger för sig förbli i honom är skyldig att vandra så som han vandrade. Det finns ju ett gammalt uttryck nu som What would Jesus do? Är ju ett gammalt välkänt, och jag försökte läsa på lite om det. Jag tänkte, det kan vara intressant, vad kommer det där egentligen ifrån? Och nyligen så blev det mer populärt från 90-talet och framåt tydligen. Men det är redan på Charles Spurgeons tid, 1881, så predikade Charles Spurgeon en predikan där han använde det här uttrycket, What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha gjort? Eller vad skulle Jesus göra? Samma år så skrev en pastor en sång. Han heter A.B. Simpson. Kanske någon som känner till honom. Han skrev också en hymn som hette Vad skulle Jesus ha gjort? Eller What would Jesus do? Men uttrycket spred sig egentligen först framåt i början av 1900-talet. Och det var en pastor som hette Charles Sheldon som gjorde det känt, kan man säga. Han tyckte han var lite frustrerad över att ingen kom på söndagskvällsmötena. Han tänkte, varför kommer inte folk till kyrkan på söndag kväll? De kom väl på förmiddagen då kanske. Men de kom inte på kvällen i alla fall. Och han tyckte, vad ska vi göra åt det här då? Så han inrättade en ny typ av möteserie. Och han gjorde det lite grann väl medveten om att modern tid stod det då, att i moderna tider så är det svårt att imitera Kristus, att följa, efterfölja Kristus. Modern tid känns det inte som kanske, men vi lever i den postmoderna tiden, så för all del. Men i alla fall, han insåg dilemmat här för de kristna. Hur ska man leva som kristen i modern tid egentligen? Hur går det till? Så han inrättade då en särskild typ av mötesserie där han presenterade, kan man säga. Jag har inte läst hans presentationer, så jag vet inte exakt hur det gick till. Men han presenterade ett etiskt dilemma, kan man säga. Ett moraliskt dilemma för församlingen. Och avslutade enligt den som jag läste det här av med en cliffhanger, alltså en, liksom ett ganska abrupt slut, och han aldrig gav riktigt svaret, men han slutade med att ställa frågan: what would Jesus do? Alltså, vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Och det ledde framöver till att fler och fler kom faktiskt då till hans söndagskvällsmöten, så han var väl nöjd med resultatet, skulle jag väl tro. Men det är en bra fråga att ställa sig, för all del, att fundera på: hur skulle Jesus ha agerat nu på morgonen när jag var trött och grinig och röt lite för mycket åt barnen? Hur skulle Jesus ha agerat i den situationen? Så är det alldeles för många månader, just inte idag kanske. Men må vi ha Jesus-centrerade liv, och må vi ha hans liv för våra ögon och vandra i trofasthet med honom. Sen så fortsätter ju då med det här som den här bibeltexten har vi ju läst nu då: så som ni nu har tagit emot Herren Kristus Jesus, så vandra i honom, eller lev i honom. Så kommer vi till det här med rotade och uppbyggda i honom, och det ska inte vara jättelångt, men vad är det här att vara rotad? Vi känner väl, jag tror alla lite grann har liksom en uppfattning ändå att vara rotad, att ha en rot någonstans. Man kan vara rotad i ett samhälle, det vill säga att man har man går många år tillbaka i samhället där man bor kanske, eller sådär. Men det är lite grann att få sin näring och sin input, kan man väl säga, ifrån där man är rotad, helt enkelt. En växt som är rotad i marken får näring, vatten och så vidare från rötterna och från marken. Och Jesus, han själv, kan man väl säga, talar om det här i Johannes 15. För allting inte om rötter kanske, men han säger att jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena på grund av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig och jag i er. Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig och jag i honom, han bär rik frukt, för utan mig kan ni ingenting göra. Och här får vi säga att det här, tänker jag, på något sätt lösningen på dilemmat att följa Jesu fotspår, det är att vi håller oss nära honom, att vi ser till att våra rötter är rotade i honom, att vi rent praktiskt, det kan vara att vi läser Guds ord, att vi söker Herren i bön, att vi tar tillfällen för att vara nära Jesus, att se till att våra rötter är fast i honom. Förbli i mig och jag i er, säger Jesus. Den som förblir i mig och jag i honom, han bär rik frukt. Sen säger texten också att vi ska inte bara vara rotade, utan vi ska också vara uppbyggda i honom. Och det finns många verser som talar om detta att vara uppbyggd i Kristus också. Men jag tänker på Efesierbrevet kapitel 2 och vers 18-22. Vi ska ta och läsa där. Efesierbrevet 2, vers 18-22. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Vi båda, vilka båda är det här? Någon som, vad tror ni? Ja, det är hedningen och judarna. Så vi förstår vad han menar. Inte jag och min fru, men det är det också. Men det är alla helt enkelt, alla människor på jorden. Genom honom har vi alla, eller vi båda då, judarna och hedningarna, i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni nu inte längre gäster och främlingar. Ni vet, i Gamla testamentets tid så fanns det andra folk som bodde i Israel eller bland judarna. Och i vissa fall så försökte de väl också då tillbe den Jakobs Gud helt enkelt, tillbe Abrahams Gud, Israels Gud. Men inte alltid kanske, men i vissa fall. De var gäster och främlingar där, enligt deras sätt att se det på den tiden. Men nu är vi inte längre det. Vi är inte längre gäster och främlingar, utan vi är medborgare med de heliga och tillhör Guds familj. Vi är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen själv är Jesus Kristus. I honom sammanfogas hela byggnaden och växer till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni sammanbyggda till en Guds boning genom anden. Och här i har vi två delar skulle jag säga. Dels har vi församlingen. Ni som församling blir sammanväxta, sammanbyggda till en Guds boning genom anden. Men också individuellt så får vi växa upp, får byggas upp. Därför på ett annat ställe i skriften så står det att vet ni inte om att ni är den heliga andes tempel. Så vi är det. Vi får växa, vi får byggas upp i honom. Och vi får byggas upp tillsammans i honom också. Och avslutningsvis så står det fasta i tron eller grundade i tron. Och det tänker jag i mångt och mycket är fortsatt det som vi redan har talat om, det vill säga att ha vår rot i Kristus, att ha vår förtröstan på Herren i den tro som han har gett oss. Och så säger han, låt er tacksamhet flöda över. Så må vi alltid tacka och lova Herren för hans godhet mot oss. Och detta att vi får vandra och leva i Jesus. Vi tackar Gud. Tack Jesus för detta stora. Att vi har fått ta emot dig. Och att du genom det har gett oss rätt att vara Guds barn. Herre, tack för det stora att vi inte bara får vara förlåtna, utan att du också vill att vi ska få vandra i gemenskap med dig, Herre. Att vi får vandra i ett liv i gemenskap och i liksom förnyelse i dig. Tack Herre för att du vill leda oss och bära oss, Herre. Tack för den här församlingen som möts här. Och jag ber att du ska välsigna dem var och en enskilt, individuellt, men också som församling, att få lära känna dig djupare tillsammans, Herre. Få erfara mer av din kärlek och din godhet. Tillsammans och individuellt, Herre. Tack för din goda och stora nåd. I Jesu namn. Amen.